Jag tänker mycket på det här med att barn i olika sammanhang anses vara en särskilt sårbar grupp eller en särskilt skyddsvärd grupp av liksom förklarliga skäl. Men också att barn samtidigt är självständiga bärare av sina rättigheter och det här som vi var inne på innan, att barns rättigheter och upplevelser är precis lika giltiga som vuxnas liksom. Och jag tänker att barnrättsperspektivet fångar in båda de här dimensionerna som vi behöver tänka på samtidigt när vi pratar om barns rättigheter och livsvillkor och sådär.
Hej och välkommen till Agera-podden. Agera-podden är ju en podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland såklart. Och idag ska vi prata om barnrätt och barnets rättigheter. Och med mig för att prata om det här har jag två stycken stjärnor. Vi börjar med Ninni Karlsson Norman. Hej!
Hej!
Du är ju våran juridiska ansvarige inom antidiskriminering och rättigheter här på Agera Värmland. Och i andra hörnan har vi Lars Stjärnlöf. God morgon.
Hej, hej.
Du är ju samordnare hos oss här inom vårt arbete mot våldsbejakande extremism.
Ja, men det stämmer.
Och jag som pratar heter Per Hydén. Och vi har ju alla tre på ett eller annat sätt, framförallt ni två skulle vi säga, kopplingar till barnets rättigheter i era respektive funktioner och de områden som ni jobbar inom. Så det är jätteintressant att ni är med idag för att prata om det här. Och bara för att starta igång samtalet, vore det intressant att bara höra era spontana tankar vad gäller barnrätt och barnets rättigheter. Lars, om vi börjar med dig, vad tänker du spontant när du hör de begreppen?
Ja, för mig handlar det om att man tar barnens perspektiv på allvar på något vis. Att de räknas, att de blir en egen kategori någonstans. Ett av de bättre exemplen på senare tid tycker jag är den här nya lagstiftningen kring barnfridsbrott. Det är ju man verkligen lyfter upp barnets upplevelser när det gäller våld i nära relation. Det tycker jag är en viktig del när det gäller att ta barnen på allvar. Särskilt kanske för mig, tycker jag, för mig som jobbar med våldsbejakande extremism. För vi ser då att ensamagerande gärningspersoner, som ju är en problematik som ökar idag, att många av dem har upplevelser av våld i nära relation tidigare. Och har upplevt både egen kränkningar och sett liksom observerat våld, så att det är en viktig del.
Just det. Ja, direkt tänker jag på att det finns ju så många perspektiv och frågor som vi skulle kunna lyfta i ett sånt här samtal, och det kommer vi såklart inte kunna göra. Vi kommer inte kunna beröra alla områden som vi egentligen skulle behöva. Då skulle vi få ha en lång poddserie, vilket i och för sig kanske inte är en dum idé. Men vi får ju ta vissa delar idag, och det var jätteintressant att höra dem, Lars. Tack. Vad tänker du, Ninni?
Ja, nej, men jag tänker väl på liknande saker som Lars beskriver. Att barnrätt väl handlar om att ta barns upplevelser och perspektiv på allvar. Och att de är lika giltiga som vuxnas perspektiv och upplevelser. Sen så gillar jag begreppet barnrätt jättemycket. Det är väl kanske lite av ett begrepp under utveckling, liksom sådär, som vi också kommer att använda mer och mer, speciellt sen barnkonventionen blev svensk lag och sådär. Men jag instämmer.
Just, tack. Och för egen del så tänker jag nog först på det sista där du sa, Ninni, just kopplat till barnkonventionen. Det är den som först hoppar upp i mitt huvud när man pratar om barnrätt och barnens rättigheter. Och där har det ju varit en utveckling de senaste, framförallt de senaste åren sen barnkonventionen blev svensk lag då. Men det ska vi återkomma till. För om vi ska rama in det här samtalet kring barnrätt, då som handlar om barns rättigheter, så kan det vara bra att prata om lite olika perspektiv på de här frågorna. Och barnombudsmannen har tagit fram tre olika perspektiv på barns rättigheter som kan vara viktigt att känna till inför en sån här diskussion om man ska börja jobba med de här frågorna mer aktivt. Och då har vi först barnets perspektiv, vilket är alltså då barnets egen syn på sitt liv och sin omvärld baserat på ålder och erfarenhet och mognad och kultur och livssituation och så vidare. Och det, barnets perspektiv är ju något som förändras under barnets uppväxt förstås. Och det här barnets perspektiv kan ju vuxna bara ta del av när barnet då själv berättar. Och det är den vuxnas ansvar då att säkerställa att barnets perspektiv beaktas i de frågorna. Så det är det ena perspektivet som barnombudsmannen lyfter fram här, barnets perspektiv. Det andra perspektivet på barnrätt som de lyfter är barnperspektiv. Så nu får vi hålla tungan rätt i munnen. Så först var det barnets perspektiv, sen kommer barnperspektiv. Och det är då den enskilda vuxnes syn på barnet och på barndomens villkor kan man säga. Vuxna bygger sitt barnperspektiv på egna erfarenheter från barndomen. Alltså och barnen i egna närheten och professionell kunskap och personliga värderingar. Och här nämner de då att även faktorer som tradition och kultur formar den vuxnes barnperspektiv. Och såklart då även samhällets normer och samhällets barnsyn kan ju också påverka på de här. Och lagstiftning och attityder och så vidare. Och sen har vi då det sista, barnrättsperspektivet. Vilket kanske är det perspektivet som vi i alla fall på Agera Värmland pratar mest om. Och blir väl mest aktuellt i våra frågor skulle jag tro. Och det är ett barnrättsperspektiv innebär att ha barnkonventionen som utgångspunkt i arbetet med barn och i beslutsfattande som rör barn. Det innebär att belysa en fråga utifrån de rättigheter varje barn har enligt barnkonventionen. Och allt vad det innebär. Och med det sagt och det här sista med barnrättsperspektivet som definieras här. Varför tycker ni då? Varför är det viktigt att vi har ett barnrättsperspektiv? Nina, om jag ger ordet till dig.
Jag tänker mycket på det här med att barn i olika sammanhang anses vara en särskilt sårbar grupp eller en särskilt skyddsvärd grupp av liksom förklarliga skäl. Men också att barn samtidigt är självständiga bärare av sina rättigheter och det här som vi var inne på innan att barns rättigheter och upplevelser är precis lika giltiga som vuxnas liksom. Och jag tänker att barnrättsperspektivet fångar in båda de här dimensionerna som vi behöver tänka på samtidigt när vi pratar om barns rättigheter och livsvillkor och sådär. Så därför tänker jag att det är viktigt att vi ja, men är medvetna om att vi har mänskliga rättigheter och barn har mänskliga rättigheter och vilka rättigheter aktualiseras i och med olika beslut som handlar om barn eller sådär. Just vad det nu kan vara för kontext vi är i när vi jobbar med frågorna.
Absolut, om vi skickar bollen till dig Lars.
Ja, men det kan ju också vara viktigt med det barnrättsperspektivet eftersom vi heller inte kan kräva att barnen ska kunna ta för sig själv utan vi måste kanske hjälpa dem på traven. Vi kan inte kräva av ett barn att man ska driva sina egna processer eller försöka föra sin egen kamp utan det behöver vi ha som vuxna måste vi kunna ge det ansvaret eller liksom ta det ansvaret och stötta barnen.
Precis. Och något jag tänkte på utifrån det ni har sagt nu och som du också nämnde Nina där med begrepp och du tycker om begreppet just barnrätt väldigt mycket. Jag kan ju ändå relatera till det just utifrån att det blir ju att ordet ändå har betydelse här hur vi pratar om de här frågorna. Att när vi pratar om att det är viktigt med barnets rättigheter och så, det är ju, så är det ju absolut, det skriver ju alla under på. Men när man faktiskt kallar det för barnrätt och vi får ett barnrättsperspektiv så i mina ögon så blir det ett annan tyngd eller legitimitet på frågan att det också handlar om juridik och vårt rättsväsende och vilka beslut vi tar och det praktiska arbetet, inte bara det här att jo, men tänk också på barnets perspektiv utan nej, men det här är faktiskt rättigheter som barnet har.
Just det, det blir någon sorts det blir något juridiskt över det som kanske ramar in det lite skarpare på något vis.
Ja kanske. Men det har väl kanske också att göra med just att barnkonventionen är svensk lag. Och en viktig, som många barnrättsorganisationer har kämpat för i många år att det ska bli. För att det ska också få den här juridiska tyngden på de här frågorna. Att det inte bara ska bli någon slags välvilja som drivs av eldsjälar här och där, och att det blir också ganska ojämlikt då utifrån kanske kommun till kommun eller skola till skola, eller hur man hanterar de här frågorna. Kanske utifrån vilken domare man råkar få i sitt, i sitt rättsfall. Eller vad det kan vara. Och om vi bara snabbt ska ändå lägga en liten grund kring barnkonventionen för det här samtalet, så blev ju den svensk lag 1 januari 2020. Så det är ju drygt 4 år nu som den har varit svensk lag. Och barnkonventionen fastslår ju varje barns rättigheter och även då statens ansvar i 54 artiklar. Och jag kommer inte räkna upp alla dem eller läsa upp alla dem. Det blir ingen bra poddlyssning. Men man kan ju bara nämna några artiklar. För det finns 4 stycken artiklar som är de kallas grundprinciperna, som jag tänkte ändå ta upp. Och då har vi artikel 2 om alla barns lika värde och rättigheter. Att ingen får diskrimineras. Och barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. Och det ska sägas att det är faktiskt bara USA som inte har ratificerat barnkonventionen i hela världen. Sen har vi artikel 3 som då säger att i alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas. Och begreppet barnets bästa är konventionens grundpelare. Och då vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall, och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. Vi går vidare till artikel 6. Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara då om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. Och här tänker jag direkt på att det är ju inte alltid lätt, tror jag heller, att jobba utifrån barnkonventionen. Alltså, alla skriver ju under på att det här är otroligt viktigt och rätt. Men det är många saker man också ska väga in. Så det är ju så viktigt också att man faktiskt aktivt jobbar med de här frågorna. Och inte heller bara säger, det är lätt för oss eller andra att bara säga, men nu ska man jobba från ett barnets perspektiv. Men det är kanske inte alltid helt enkelt. Det finns ju också mycket, många vägledningar som man kan få hjälp av om man nu sitter i en verksamhet som berör barn. Parentes. Artikel 12 då, och den sista grundprincipen då, att barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. Och när åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. Tankar kring barnkonventionen och de här bitarna?
Ja, jag fastnar lite i tankegången kring det här med ålder och barnkonventionen. Att det går ju upp, som du sa, liksom, Per, det går ju att prata om hur mycket som helst kopplat till barnrättsfrågor och sådär, beroende på sammanhang, men också kanske ibland utifrån ålder på barn. Pratar vi om små barn eller äldre barn? Jag tycker det är intressant det här hur vi ser på barn som självständiga rättighetsbärare när vi pratar om yngre barn, små barn. Mm. Och hur vi ser på det här med att vara extra skyddsvärd, eller att man kan vara en, liksom tillhör en sårbar och utsatt grupp även när man är ett äldre barn. Och hur samhället liksom ser på det här. Jag tänker att 16-17-åringar är också barn och de kan befinna sig i enorm utsatthet. Tänker vi på det på ett liknande sätt, fast tvärt emot, hur tänker vi kring självständiga rättighetsbärare när vi har med att göra barn som är kanske, jag vet inte, 5 år. Alltså, så de där perspektiven tycker jag är jätteintressanta. Jag fastnar lätt där. Jag vet inte om du svarade på din fråga. Men konventionen ska ju liksom täcka in allt det här. Mm. Och det är ju, som du sa nog, det är komplicerat. Stort jobb. Och det är väl bra att man kanske förhoppningsvis inte arbetar med alla frågor på en samma gång.
Nej, precis. Tänker du, Lars?
Ja, jag tänker ju också på den här komplexiteten som är i barnkonventionen, att den är så omfattande, och skrivningen gör ju också att den kan tolkas väldigt olika beroende på vilken kulturell kontext man befinner sig i, vad som är barnens rättigheter eller barnrätt. Så att det är inte alldeles hugget i sten att det ser ut på ett likadant sätt överallt.
Nej. Nej, det är nog helt säkert. Och just om man tar in de här bitarna kring både rätt till liv, överlevnad och utveckling, och också det här med andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. Alltså, hur ser man på den utifrån olika bara länder och kulturer och värderingar som man har, och det kan man ju tolka på väldigt många olika sätt. Så att, ja, jag håller med där.
Mm.
Men det är väl bara återigen då vikten av att man faktiskt jobbar med det väldigt mycket och pratar om det och att man får in det i systematik i arbetssättet som man har då utifrån sin profession, om man nu är i skolan eller inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Eller,
Precis, och offentliga aktörer ska ju göra det här, medans det står ju alla liksom aktörer i samhället fritt att ha en barnrättspolicy eller att liksom jobba med frågorna.
Precis.
Vi har ju vår barnrättspolicy,
ja,
som vi har här framför mig. Ja, det är väl ett jättebra steg att börja om man inte har gjort det än, som organisation. Och fundera lite kring vad målet är med ja, men att liksom integrera barnrättsfrågorna och barnperspektiv och sådär i verksamheten, om det är nödvändigt.
Precis. Och där kanske du vill fortsätta, Ninne, bara och berätta kring hur vi har gjort med våran policy och att vi har en sån konsekvensanalys också som vi kan ta till då vad gäller barnrättsfrågor.
Ja, precis. Syftet för oss då med att ha en barnrättspolicy är att säkerställa att den verksamhet som vi har hos oss som rör barn sker med hänsyn till barnkonventionen och att konventionens principer och vårt arbete bidrar till att öka kunskapen om barns rättigheter. Och som du sa så har vi också en checklista för barn, liksom konsekvensanalys där vi kan gå igenom och checka av att vi har tänkt utifrån de här perspektiven om vi fattar beslut eller har verksamhet som rör barn på något sätt.
Ja, precis, och det är väl vårt försök att också få in systematik kring det och att just ha checklistor så att man inte vi ska missa någonting, för det är många omfattande frågor att ta hänsyn till.
Ja, precis.
Och jag tänkte att nu ska vi gå in på en del när vi pratar lite grann om vilka utmaningar vi ser kring de här frågorna. Och vi ser ju ganska många utmaningar, om man vill säga. Men inledningsvis ska vi ju säga också att vi vet ju att det finns otroligt många inom från att våra offentliga verksamheter som jobbar med det här väldigt aktivt och har stor kunskap kring de här frågorna och sådär, men att det också är utmanande och svårt förstås. Och att ibland är ju problemen kanske mer på en central nivå. Och ibland såklart kan det också komma ner till individen som kanske saknar kunskap eller verktyg förstås. Men vi vet att det är många som jobbar med det här väldigt aktivt. Men jag bollar till dig först, Lars. Utifrån din horisont, vilka utmaningar ser du kopplat till just, eller kring barnet kopplat till just arbetet mot våldsbejakande extremism?
Ja, det är något som har blivit mycket mer aktuellt bara på de senaste 2-3 åren egentligen. Alltså, tidigare så har ju mitt arbete handlat ganska mycket om unga vuxna och vuxna som då dras in i våldsbejakande miljöer. Men vi ser ju en väldigt snabb förändring idag där väldigt unga, alltså så unga som ner 8-10 år, då kommer i kontakt med våldsbejakande budskap och dras in i radikaliserande miljöer. Därför blir barnrättsperspektivet allt viktigare när det kommer till även våldsbejakande extremism. Och där kommer vi naturligtvis ha stöd av att vi har det som en lagstiftning och att det finns med mycket tydligare inom skola, socialtjänst och så vidare för att kunna då ge rätt stöd till barnen, vilket de ju behöver i sådana här svåra frågor.
Du ger ju ofta också stöd till både anhöriga men också till individer där vissa av dem faktiskt är barn som antingen kanske vill lämna en extremistisk miljö eller befinner sig i den och sådär. Vilka utmaningar ser du där som kanske samhället inte riktigt når upp dit vi vill koppla till barnrätt och barnens rättigheter?
Ja, det är väl att vi kanske inte riktigt har hunnit fått ett tänk att barnkonventionen faktiskt är lag och att vi inte har fått till rätt praxis när det gäller lagstiftning och hur vi hanterar frågan. Det kan ju vara en del. Men sen är det ju också att vi måste ta barnens perspektiv på allvar också i de här frågorna. Vilket vi inte är vana att göra eftersom det är så pass nytt för oss att barn drabbas.
Just det.
Att det är väl ett kunskapsglapp ser vi väl här som vi behöver fylla igen ganska snabbt för att kunna hantera de här frågorna på ett bra sätt.
Absolut. Och jag tänker bara spontant också kring då barn som dras in i våldsbejakande och extremistiska miljöer så är ju det på något vis ett misslyckande av samhället som då inte har kunnat fånga upp det och erbjuda rätt stöd och erbjuda en gemenskap på något vis där man dras till extremistiska miljöer. Det finns ju många perspektiv, men det tänker jag bara överlag är ett sätt som vi faktiskt sviker barn idag. Och ett annat är ju vårt stora problem i Sverige med gängkriminalitet och där faktiskt barn dödar andra barn.
Mm.
Vilket svek det är av oss som samhälle.
Mm.
Fördelen när man kommer in i ett ärende tidigt när barnen fortfarande är så pass unga. Och man kan skapa ett bra stöd, både stötta anhöriga och kanske socialtjänst och skola. Så går det också ganska bra att skruva på det här och få till en förändring och en förbättring. Kanske i första hand genom att stötta det som funkar bra kring de här barnen. Och ge en positiv återkoppling och stärka de goda, bra egenskaperna. Så att prognosen är inte alls kolsvart i det här. Och det ser vi ju senaste åren att vi har ju kommit in allt tidigare i ärenden, vilket ju är en fantastisk tillgång, för då kan man med relativt små medel ändå skapa en stor förändring.
Just det. Ja, viktigt.
Mm.
Nine, vilka utmaningar ser du då kopplat till och främst då antidiskrimineringsfrågorna?
Mina spontana tankar är ju att när det kommer till diskriminering så det här är ju ett område som, eller liksom diskriminering som företeelse är ju, jag skulle säga att det liksom är tre faktorer som gör att det är att det blir särskilt svårt kopplat till också barnperspektiven, och det är ju att alla former av diskriminering ofta är ofta väldigt integritetskänsligt att uppleva diskriminering, och diskriminering sker ju i ett maktförhållande mellan den som blir utsatt och den som utsätter. Den som är utsatt befinner sig i en beroendeställning. Och om man då också är barn, ett barn i den här vuxenvärlden och ska försöka ta sig ur den situationen eller värja sig eller liksom sådär. Det tänker jag kan vara väldigt svårt.
Mm.
Så där har vi ju den här sårbarheten kring barn och utsatthet i barndomen, så där att vuxna behöver ju verkligen vara på tårna och skolan och alla som jobbar med barn där de riskerar att bli utsatta för saker. Så det här är ju, jag tänker att skolan är väldigt bra på det här generellt. Man är väldigt medveten om det här, men att kanske inte alltid, och vi vet att barn utsätts för diskriminering och inte sällan i skolan. Så där har vi ju en utmaning, men jag tänker också att barnkonventionen hjälper oss där. Kan vara ett verktyg att liksom bli bättre på det förebyggande arbetet. Och kanske att upptäcka om något har hänt och sådär. Ja, det är mina tankar.
Ja,
jag
har kikat runt lite grann på nätet så att säga. Kring vilka utmaningar vi ser just nu när barnkonventionen faktiskt har varit lag i 4 år i Sverige. Liksom, hur går det och vad har hänt och... Återigen så hamnar ju mycket kring barnombudsmannen och vad de säger. Och de har bland annat lämnat över en rapport här nu bara i februari 2024 till regeringen. Som heter då, hur dåligt måste man må egentligen? Samhällets insatser för att främja barns psykiska hälsa. Där de då bland annat tar upp just kring den psykiska ohälsan kring barn då. Att förra året då 2023 fick knappt 100 000 barn vänta längre på en utredning hos barn- och ungdomspsykiatrin än vårdgarantins 30 dagar. Och det är en ökning med nästan 80% under de senaste 2 åren. Och skillnaden mellan regionerna är stora. Och det här är ju såklart bara ett exempel på när man ser att vi faktiskt inte lever upp till reglerna i barnkonventionen som också är svensk lag. Och att vi återigen då sviker väldigt många barn. Och det är någonting som vi stöter ju på också. Jag vet att både i arbetet mot våldsbejakande extremism men också i antidiskrimineringsverksamheten just kring barns hälsa och att man inte får hjälp i tid och att många barn och ungdomar upplever det här i Sverige. Så det är något som jag ser som en stor utmaning som samhället verkligen behöver ta tag i. För det här handlar ju om barns rätt till vård. Det går ju egentligen inte bara att säga att nej, men det är så tyvärr just nu. Det här är ju en rättighet och det är väl det som är på något vis hela grunden i det vi pratar om idag. Att nej, men det går inte att bara säga att nej, ja, vi har tyvärr resursbrist, eller, utan det är en rättighet som vi nu sviker våra barn kring.
Mm.
Och det får mig att få ont i magen. För vad leder det till att vi har så många barn då som också mår psykiskt dåligt, som skulle behöva stöttning? Och som du var inne på, Lars, att i många fall kommer man in tidigt, så behöver det kanske inte bli så allvarligt heller. Men är det så att man inte känner att man får hjälp? Och man kanske istället också måste överbelasta andra funktioner som skolkuratorer eller så. För det är den hjälpen som finns, men då kanske det är annars som blir bortprioriterat. Och vad händer om man går med den här psykiska ohälsan under väldigt lång tid? Jag tänker på suicidrisk och överlag att man kanske inte man har svårt att klara skolan. Eller, och det här också, vissa individer, nu ska man inte bli för alarmistisk, men också en del individer som kan dras in i extremistiska miljöer för man hittar det utloppet istället eller vad det kan vara. Så det ger mig, jag får lite ont i magen när man tittar liksom på vilka utmaningar som finns och som vi ser. Barnombudsmannen har också kopplat, eller vad säger jag, barnombudsmannen har också nämnt då att de ser att man behöver ju fortsatt göra väldigt mycket arbete i vårt samhälle för att barnkonventionen på riktigt ska aktualiseras i svensk lag och hur vi faktiskt jobbar. Som att de har nämnt att socialtjänsten behöver egentligen reformeras i grunden för att kunna beakta de här frågorna.
Mm.
Också att kunskapen i rättsväsendet måste öka markant kring de här frågorna. De har liksom gått igenom väldigt många rättsfall som behandlar barnkonventionen och säger att det inte görs med tillräckligt stor kunskap om det här i väldigt många fall. Inte alla, men i många fall.
Mm.
Så vi har ju mycket att jobba med. Men om vi ska vända lite grann eller se det positiva. Ni har nämnt, båda två har nämnt lite grann. Men vilka möjligheter ser vi? Och positiva tendenser kopplat till barnrätt. Och era specifika områden. Lars, vill du börja?
Ja, det är väl lite grann det jag var inne på förut. Är att just att vi får tillgång till ärendena mycket tidigare idag. För att vårt arbete kring individ- och anhörigstöd börjar bli mer känt. Skolorna är mer på tårna och larmar tidigare. Och då får vi den här positiva effekten att komma in tidigt. Det är väl en positiv del. Och sen allt eftersom nu lagstiftningen sätter sig i våra olika verksamheter, så kommer ju barnperspektivet att bli allt tydligare. Att vi kommer, tror jag, att se ett mer aktivt arbete under åren här. Vi får väl ge det ett par år, men jag ser nog ändå en positiv trend.
Ja. Och du, Ninne?
Mm, men jag tänker väl först och främst på barnen. Att det här är jättebra för barnen. Liksom. Jag tänker att det är en starkt positiv utveckling som samhället har liksom väntat på länge.
Mm.
Och nu är den väl i rullning, eller sådär, vad det känns om man tittar lite historiskt, att det kom igång på riktigt. Men för antidiskrimineringsfrågorna så tänker jag ju att barnkonventionen är ett jätteviktigt verktyg som kan hjälpa oss att bli bättre på att se diskriminering av barn och att upptäcka den tidigt och bara arbeta liksom i övrigt för främjande av lika rättigheter och möjligheter i olika miljöer. Så
precis.
Det tänker jag.
Ja. Och jag ser också överlag att jag tycker att det pratas mer om det för varje år. Och det finns ju mycket stöd man kan få. Som bara här i Värmland så kan ju Region Värmland ge mycket stöd. Och det finns väldigt många utbildningar i Sverige. Och det finns kunskapsstöd och checklistor och sådär som man kan använda. Så det är ju en positiv förstås del av det här. Om vi går och ska nu bara se Värmland. Vad behöver vi bli bättre på kopplat till de här frågorna? Om man ska nämna en eller två saker som ni ser spontant utifrån era verksamheter. Nu har ni kanske nämnt några av de sakerna redan. Men Nina, vad tänker du? Vad skulle behöva bli bättre i Värmland kopplat till barnrätt?
Men jag tänker att samverkan är aldrig fel. Samverkan är någonting jättebra och jag tänker väl att det finns ju redan samverkan kring barnrättsfrågor. Så det är ju jättebra. Man har ju genomfört utbildning och sådär av barnrättsstrateger och barnombud eller barnrättsombud. Ja, jag är lite osäker, men så mycket arbete görs ju och det är ju superbra. Men jag tänker att vi kan bli ännu bättre på att kroka arm med varandra och utifrån olika verksamhetsfrågor och sådär. Så det är väl det jag tänker spontant på.
Mm.
Men också att använda den lagstiftning vi har kring barn som verktyg.
Ja.
Och då tänker jag både barnkonventionen och diskrimineringslagen. Att det kan vi bli bättre på.
Ja, tack.
Ja, vad ska jag lyfta? Ja, det finns en superkomplicerad fråga när det kommer till våldsbejakande extremism och barn. Och det är ju faktiskt barn som då växer upp i en miljö där föräldrarna är radikaliserade och kanske ingår i den här miljön. Och här har vi inga riktigt bra redskap idag hur vi hanterar det. Man pratar om det svarta överlämnandet där då barn som växer upp i de här miljöerna nästan ofrånkomligen själv dras in i en radikaliserad miljö.
Mm.
Och här är man inte klar hur man kan använda lagstiftningen. Det har gjorts försök med orosanmälan till socialtjänsten och så vidare. Men här finns det inga tydliga praxis, ingen tydlig praxis hur man ska hantera de här fallen. Det skulle jag gärna vilja se, att man kanske på ett tydligare sätt ser hur ska man hantera det här. Är det skadligt för barnen eller är det bättre att barnen befinner sig hos sina föräldrar? Men att man kanske istället stöttar föräldrarna för att kunna inte föra över det här på sina barn. Så det här är en väldigt komplicerad fråga som skulle vara intressant att lyfta mer konkret än vad vi gör idag. Så det kan jag se som en utveckling just inom våldsbejakande extremism.
Ja, viktigt. Om jag ska säga något, så förutom då det som vi tog upp här med barns psykiska ohälsa och man får vänta länge på vård hos BUP och så vidare. Det är ju också något som såklart finns här i Värmland tyvärr då. Det är ju en utmaning och något som måste bli bättre på. Men något som vi också ser utifrån antidiskrimineringsbyrån och de frågorna, det är också på nationell nivå, så ser man ju att ärenden som rör barn med olika typer av NPF-diagnoser i skolan ökar markant, i alla fall anmälningarna kring upplevd diskriminering. Att man inte får rätt stöd utifrån de svårigheter som man upplever på olika sätt. Vilket jag ser som något vi verkligen måste bli bättre på i skolan. Och återigen, vi som är ute i skolan och jobbar vet ju hur mycket bra arbete det görs. Mm. Så det är ju inte så. Men det här kan också vara strukturella problem. Mm. Att våra strukturer och hur våra organisationer i skolans värld ser ut gör det svårt att tillgodose alla de här individuella anpassningarna som såklart kan vara utmanande att göra. Men återigen, det här är ju faktiskt barnens rätt till vård och att få kunna tillgodose sig kunskapen i skolan och så vidare. Mm. Så här tycker jag är någonting som vi som samhälle i Värmland måste bli bättre på och steppa upp. För det är en utveckling som är ganska oroande. Det nämner ju flera myndigheter som
ja,
man ser.
Ja visst, och även antidiskrimineringsbyråer runt om i landet larmar ju också lite kring det här. Så bra att du lyfter det.
Mm. Jag tror faktiskt det jag får runda av dagens samtal. Det känns som vi skulle kunna göra både del två och del tre i detta. Så vi kanske får återkomma. Det finns sagt väldigt många olika delar att beröra. Men idag blev som en liten grund som bara ramar in det här med barnrätt som är så otroligt viktigt. Tack Lars och Inne för att ni ville samtala med mig om detta.
Tack.
Och tack du som har lyssnat. På återhörande. Hej då!